Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Fader vår barmhärtig god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Jesus undervisade ofta om himmelriket. Och när han gjorde det så använde han liknelser. Bara genom liknelser kan han för oss ge olika glimtar och aningar om vad himmelriket innebär. Det slutliga himmelriket i evighetens tillvaro är ju något så oerhört fint. Någonting så fantastiskt vackert att vi inte kan greppa det med vårt förnuft. Vi kan ändå förstå att det måste innebära en oändlig lycka, eftersom det är Gud själv, han som är den fullkomliga kärleken och samtidigt allsmäktig, som ställt i ordning, inrättat himmelen för att maximalt glädja sina barn. När vi tänker på att han har oändliga resurser att göra oss lyckliga, förstår vi att himmelen innebär långt större lycka än vad vi kan tänka eller fatta. Ibland låter Gud sina barn i förväg få tydliga erfarenheter av himmelen. Det sker ju med alla kristna i olika grad. Somliga har fått sån försmak av saligheten att de fallit i glädjetårar och hjärtat varit så upplivat att det nästan inte klarat av så kraftiga sinnesrörelser. Men skulle Herren uppenbara för oss redan här och nu den fulla vidden av himmelrikets glädje, ja, då skulle våra ändliga varelser sprängas sönder. Först efter det att vi har avlagt dessa våra dödliga, förgängliga och syndmärkta kroppar är vi redo att träda in i himmelrikets bröllopssal, för att anknyta till Jesu liknelse idag. Det är inte någon slump att Jesus just använde bilden av ett bröllop och liknar himmelriket vid detta. Bröllopslyckan, det är väl något av det ljusaste och gladaste som går att uppleva här på jorden. Äntligen får man förenas med den som man älskar mer än andra på jorden. Man har klätt sig finare än någon annan gång i livet. Och man har samlat alla de vänner kring sig som man vill ha vid ett sånt här tillfälle. Vi ska återkomma till bröllopsfesten och dess glädje. Men låt oss först se att bröllopsfesten föregicks av en inbjudan. Kungen, som är Gud fadern, sände ut sina tjänare profeterna för att bjuda in människorna till sin sons, Kristus, bröllopsfest. Men det märkliga inträffade att ingen ville komma. Vilka var dessa människor som först fick inbjudan? Ja, det var det judiska folket. De hade ofta blivit inbjudna att komma till Herren. Inte till tungt arbete hos Herren, utan till vila, förlåtelse, frid och glädje. Kom, sa Herren till sitt egendomsfolk. Låt oss gå till rätta med varandra. Om era synder än är blodröda, ska de bli snövita. Om de än är röda som scharlaken, ska de bli vita som ull. Om ni är villiga att höra, ska ni få äta av landets goda. Tyvärr sa de allra flesta av judafolket nej till denna inbjudan. Men Herren gav sig inte. Han fortsatte att kalla sitt egendomsfolk också genom profeterna i nya förbundet, som ju först, innan de gick till hedningarna, gick till sina landsmän, sina bröder efter köttet. Tyvärr hjälpte inte heller detta de allra flesta. En och annan sa naturligtvis ja och trodde på Jesus som Messias, som Kristus. Men de allra flesta sa fortfarande nej. De flesta skyllde på sina mångahanda uppgifter. Det var det ena och det andra som behövde göras. En del nöjde sig inte med att tacka nej på grund av sina många bestyr, utan slog till och med ihjäl kungens tjänare som framfört inbjudan. När Jesus sa de här sakerna i liknelsen, så var hans ord riktade emot fariseerna och översteprästerna som stod där och lyssnade. Läser man några verser före vår liknelse, så ser man att det var de som stod där och liksom försökte få någonting att anklaga Jesus för. Dessa fariseer och överstepräster, de var uppfyllda av hat. Och det var bara rädslan för det församlade folket som hindrade dem från att genast gripa Jesus och låta döda honom. De törstade efter Jesu liv, medan Jesus törstade efter deras omvändelse och ville att de genom den liknelse han berättade skulle förstå hur förvänt de själva handlade. Tillbaka till liknelsen. När kallelsen till bröllopet avvisades blev kungen vred och skickade ut sina trupper och lät döda mördarna och bränna ner deras stad. Det är Jerusalems och templets förstörelse av romarna år 70. Alltså en händelse som inträffade verkligen 40 år efter Jesu ord här, som Jesus syftar på. Denna förödelse skedde därför att man förkastade den frälsning som var förutsagd i skriften och som kom först till Guds egendomsfolk. Det här visar hur allvarligt det är att i längden stå emot Guds kallelse. Till sist tar verkligen nådatiden slut, både för Jerusalem som stad, men också för varje enskild människa, då hon dör och hennes kropp läggs i ruiner. Har hon då inte hörsammat kallelsen, går också hennes själ förlorad, läggs i ruiner för all evighet. Kungen i liknelsen gav sig inte. När det egna folket inte ville komma sände han ut tjänare till kleti och pleti, alla möjliga slags människor. Han ville till varje pris fylla sin bröllopssal med gäster. Och nu fick också hedningarna komma. Så är det med evangeliets inbjudan. Den är riktad till alla. Den är också en nådesinbjudan. På det sättet att den inte grundar sig på de inbjudnas rättfärdighet eller fromhet. Utan denna generösa inbjudan grundar sig enbart på konungens godhet. Onda och goda blev inbjudna, står det. Det var ingen åtskillnad. Ja, också den allra uslaste människa på jorden är kallad till konungens bröllopsfest, till den himmelska bröllopssalen. Inbjudan gäller alla, judar som hedningar, onda som goda. Kom till bröllopsfesten. När vi får inbjudan till bröllop från våra vänner, så står det oftast på kortet vilken klädsel det är som gäller. Och så är det också med den här inbjudan. Bröllopsfesten kräver de rätta kläderna. På den himmelska bröllopsfesten är det bara en dräkt som gäller. På inbjudningskortet står det med stora bokstäver, så att ingen ska kunna undgå att lägga märke till det: klädsel, : Kristi rättfärdighet. Kläder är i biblisk symbolik liktydigt med vanden, en människas rättfärdighet inför Gud på basis av hur hon har levt sitt liv. Om man bara har gjort gott i livet, enbart heliga handlingar, då är ens klädnad vit, alldeles ren och utan minsta skrynkla. Syndar man, solkas dräkten ner i smuts och orenhet. Det säger ju sig självt att när man kommer till den allra finaste, ljusomstrålade, högsta och saligaste fest som finns, bröllopet i himmelens tronsal, då duger bara den allra bästa dräkten. Under antiken var det i Orienten sed att det vid finare bröllop delades ut bröllopskläder till gästerna. Den riktigt förmögne och samtidigt gästfrie värden såg till att alla gäster gavs varsin bröllopsdräkt när de anlände till festplatsen. Den gäst som då föredrog att strunta i den skänkta bröllopsdräkten och istället kom i egen dräkt, förolämpade världen och det allra grövsta. Så förhåller det sig också på kungens bröllopsfest i Guds rike. Den klädsel som inbjudningskortet kräver, den ges samtidigt alldeles gratis. Och det är inte vilken dräkt som helst som delas ut. Det är Kristi rättfärdighet. Alltså all hans godhet, alla hans goda gärningar, hans helighet och lydnad under Guds lag. Det är den dräkt som skänks bröllopsgästerna alldeles gratis vid himmelrikets, eller vid bröllopssalens port. Den som tar fasta på inbjudningen och kommer får lägga av sig sin egen smutsiga, stinkande, skrynklade, nersolkade dräkt och istället ikläda sig Kristus. Vilken skillnad! Profeten Jesaja säger: vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Jesaja 64:6. Om det förhåller sig på det här sättet, och det gör det ju verkligen, då duger det inte att komma i sin egen hemmagjorda rättfärdighet eller privat religiositet. Många tror ju att det inför Gud räcker med en slags allmän hygglighet och skötsamhet, lite kyrkogång då och då och en och annan slant till behjärtansvärda ändamål. Men vi kan inte skyla över vår orenhet med sånt. Vi måste ha de rätta bröllopskläderna. Vi måste ikläda oss Kristi rättfärdighet. Om bruden i lammets bröllop står det i Uppenbarelseboken. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Uppenbarelseboken 19:8. Den dräkt som det här talas om, som bruden, alltså Kristi församling, alla kristna, har fått ikläda sig, den, om du nu är döpt, så blev du själv iklädd den som spädbarn. Det var då Gud själv som i dopet tvättade dig ren från din synd. Paulus skriver: alla ni som blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Det här är A och O, alfa och omega, början och slutet i det kristna livet. Är vi klädda i trons rättfärdighet, består vi inför Gud och hör till hans heliga. Men om vi börjar se denna dräkt som ett onödigt plagg och tycka att våra egna kläder duger, ja, då är det helt och hållet ute med oss. Då finns det inget hopp. Då går det för oss som är mannen i liknelsen. Den här mannen, han hade hörsammat kallelsen till festen. Men han kom, han infann sig där i egna kläder. Han tyckte de erbjudna kläderna vid porten var onödiga. Vad skulle de behövas till? Och så slank han in i egna kläder som han tyckte var fina nog. När sen kungen kom för att se på sina gäster, så föll hans blick genast på den här mannen, och kungen frågade honom: min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? För kungen var det alldeles uppenbart att den här mannens egna kläder inte dög. För när Gud ser på oss vid sidan av Kristus, då är det verkligen en vämjelig syn. Då ligger hela det avgrundsdjupa arvsfördärvet blottat inför hans blick. Alla onda tankar, ord och gärningar, det som ormgiftet i syndafallet lett till, ligger där utan att vara övertäckt, överskylt av Jesu rena blod. När Gud betraktar en människa vid sidan av Kristi rättfärdighet, så är det en vidrig huggorm som han ser. Mannen utan bröllopskläder blev utkastad till mörkret där utanför, till den plats, Gehenna, där man ska gråta och skära tänder. Jesus avslutar liknelsen med några ord som har förbryllat många. Han säger om den himmelska festen att många är kallade, men få utvalda. Det här får oss att avslutningsvis säga att bröllopsfesten är till för alla, men bara några kommer. Att många är kallade, det betyder i verkligheten alla. Det skulle här föra för långt att utveckla det, men i bibliskt språkbruk står det ibland många, när det egentligen betyder alla. Till exempel när Jesus om sitt blod säger att det är förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Vi vet av andra bibelställen att Jesus är försoningen för alla människors synder. Alla människor är alltså kallade till bröllopsfesten. Ond som god får komma. Över precis allt vad människa heter ljuder det: det finns inga hinder. Kom till Jesus. Allt är färdigt. Alla är välkomna. Kom. Alla som befinner sig utanför bröllopssalen möts av detta inbjudande, ovillkorliga budskap. Det råder ju ingen som helst tvekan om ifall man får komma eller inte. Alla får komma, precis sådana som de är. Men nu vet vi ju att det tyvärr är så att inte många kommer. Det är bara ett fåtal som tackar ja till den här inbjudan. De flesta struntar i det och väljer sin egen förtappelse. Och det beror inte på några tvetydigheter i inbjudningskortets formulering, eller att kungen egentligen inte vill ha dem där. Det är helt och hållet deras eget fel att de föraktfullt uteblir. Men som sagt, några kommer ändå. De människorna går då in genom porten till Guds rike, in genom paradisets portar, eller in i bröllopssalen i vår liknelse. När de nu befinner sig innanför, då får de höra budskapet att få är utvalda. Och då förstår de att det inte var de själva som fattade beslutet att ingå i Guds rike, utan det berodde på att de var utvalda. Det är som Jesus säger: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. När de förstår detta så blir de ju ödmjuka. De inser att de är inte innanför därför att de har varit bättre än de människor som är utanför. De har inte varit mindre fördärvade än de som tackade nej till bröllopsfesten. Och sen när tiden går, när frestelser kommer, när världen lockar och drar och när djävulen verkar alldeles övermäktig och man undrar, kommer jag verkligen att kunna bli bevarad in till slutet? Ja, då är det ett underbart evangelium att få höra att man är utvald av Gud. Då påminns man på nytt att det helt och hållet är Guds verk att man har kommit in i Guds rike. Och att samma Gud som har kallat mig och fört mig in i festsalen, festsalen som här i Jesu liknelse betecknar Guds rike här på jorden, också att den samme Gud också ska slutföra sitt verk med mig. Precis som det står skrivet: han som har börjat ett gott verk i er ska också fullborda det in till Kristi Jesu dag. Filipperbrevet 1:6. Eftersom det är Guds starka hand som har fört mig in i salen, kan jag vara trygg vid Jesu ord: vad min fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Den som med Guds hjälp tar den bibliska läran om utkårelsen till sitt hjärta stäms alltså till ödmjukhet, samtidigt som han eller hon också får leva i underbar frälsningsvisshet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.